Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Fotbollskanalen on tour och jag sitter i en hotellkorridor i Aten eftersom ja, ni är ju kanske inte överraskade att nätet är lite svajigare i Aten än i Stockholm. Ni är kvar i Stockholm, men igår kväll så fick jag piska igång Martin mitt under Östers jakt på ett segermål, eller hur Martin? Jag bara ringde igenom någon slags broms du hade inlagt.
Ja, så till slut svarade jag, så sa jag ringer dig om 5 minuter. Du kan inte ringa mig om 5 minuter!
Nej, men det var...
fick jag bara då. Och då var Sverige inte insläppta i Grekland. Men jag, det var helt rätt av dig, det var helt rätt av dig. Jag trodde du skulle kolla bara att jag hade koll på rätt poddtid, att den funkade liksom, men... Det var lite mer än så.
Nej, det var ju så att Sverige som alla resenärer i covid-tider hade ju förberett sig innan och utan inför ankomst till Aten och kollat upp vad gäller och så. Och därför blev det en chock när de inte bara kunde rulla rakt igenom, utan det krävdes coronatester på en hel del av spelarna. Jag fick ju ett tips inifrån landslaget om att det var kaotiskt och stökigt. Hur följde du det, Sundberg?
Ja, det lät väl som att det var ungefär som det var för oss i Ryssland i somras, eller att de haffade oss på flygplatsen.
Ja, precis.
Nej, ja, men det fast blev lite absolut mycket stökigare än så, tolkar jag det som.
Ja, nej, men det var det. Och sen fattar jag att Stefan Pettersson ville lägga locket på och säga att det var ingen fara av så. Men det är klart att de är ju vana när de reser att det bara ska gå rakt igenom. Och när det inte går rakt igenom, ja, då blir det inte riktigt den. Sen vet man inte om detta är lite... grekiskt, att få dem lite ur balans. Det kan man ju aldrig veta om det är så eller inte. Men lite fascinerande så att säga.
Lite mind games kanske. Men det var Stefan Pettersson bekräftade för oss att det var ungefär halva gänget pratade han om då, så att halva organisationen, spelarna inkluderat då. Så att det är ju ganska många.
Ja, jag fick tipset om att det var ett 20-tal eller 20 som de ville testa och att det, ja, att det var irriterat helt enkelt. Och ja, de är igenom och idag ska de träna på matcharenan och sen är det presskonferens och det är ju inte kommunicerat vem det blir än, men det blir väl Victor Nilsson Lindelöf, eller vad tror ni?
Ja, det är klart det blir.
Som lagkapten.
Jag är mest nyfiken på hur det gick för SVTs stjärnreporter på flighten, för han satt och smsade mig halva flighten till Aten.
Jaha, okej. Okay. Ja, han satt bakom mig så att jag vet inte riktigt. Jag hade en äldre herre bakom mig som satt och skröt för sin, som jag gissar, nya kvinna om allt. Han hade 220 resdagar om året och han hade sett hela världen.
Men han SVTs stjärnreporter till flyget?
Ja, absolut. Utan problem. Och man kunde nog gått på presskonferensen. Får man ändå berömma SVTs stjärnreporter att han tog den vägen. Vi valde ju att avstå eftersom det varit lite stökigheter. Och att vi hade ju en stark närvaro i och med att ni två är anti-vaxxers och är kvar i Stockholm helt enkelt. Men jag ska inte tjata om det.
När det här poddavsnittet släpps så har jag fått min andra dos rakt in i armen.
Och Sundberg?
Ja, det är nedräkt, det är dagar kvar. Släpp det nu.
Ja, men Sundberg, du är ju nästan dubbelt så gammal som Martin. Du hade ju kunnat få dina doser för länge sedan. Ja, det är skakande. Dagens bomb, förutom det grekiska kaoset, var ju Albin Ekdal som fick åka hem till Genoa samt Doria skadad. Man fick aldrig riktigt klarhet vad det var för smäll han fick mot Spanien. Eller fick man det, Martin?
Nej, det redde vi inte riktigt ut med Peter Wettergren. Men de tycker det är ju trist, och nu handlar allt såklart om vem som ska ersätta honom. Vilken spelare hade ni valt?
Jag hade nog valt Mattias Svanberg. Jag tycker Kajuste nu, både inhoppet mot Spanien och även träningsmatchen, att han har sett lite seg ut efter att inte ha spelat matcher på ett tag.
Kajuste hade gått bort. Mattias Svanberg är ju det som ligger närmast till hans. Sen tycker inte jag att han var särskilt bra mot Uzbekistan heller, men han ligger nära till hans. Annars är en variant att man faktiskt skulle kunna ta in Viktor Claesson och flytta in honom i banan. Kanske Dejan Kulusevski och så in med Robin Quaison. Men det blir väldigt många rockader på många positioner.
Claesson som central mittfältare?
Ja, som man hoppade in mot Uzbekistan. Att han hade kunnat spela där. Men det blev väldigt många rockader. Det är en möjlighet. Jag tror att det blir Svanberg. Och det var väl det Jan Andersson sa i söndags på presskonferensen, att skälet till att de plockade av Svanberg var väl att det var troligt att han var första reserv till Albin Ekdal. Eller var det inte så,
jo,
Martin?
Det bekräftade han ju, att det är ju han som ligger närmast speltid i Greklands matchen. Ett riktigt, riktigt långskott hade ju annars varit, men då får man ju rucka på mittbacksparet. Men det är ju att flytta upp Victor Nilsson Lindelöf som central mittfältare. Men det, för han är ju väldigt skicklig på den här genombrottsfasen med boll och så. Men ja, det tror jag inte kommer hända. Men det hade ju kunnat gå.
Ja, det också att säga, vi lär inte få se så mycket på träningen, vi som är här. Det är bara 15 minuter som är öppet på Athens Olympiastadion. Där för övrigt Stefan Holm och Carolina Klyft och trestegshopparen
Christian Olsson.
Jag var ju till och med där och bevakade OS för Expressen 2004. Jag blev helt blockerad. De vann där. Men en som vi inte vet om han är med eller inte, men vi misstänker väl att han inte är med, är ju Emil Kraft. Eller hur? Fick ni något besked, ni som var på pressträffen?
Inget nytt hade hänt, sa de på pressträffen med Emil Kraft.
Och då hade ändå Jan Andersson precis pratat med Peter Wettergren innan presskonferensen.
Ja, okej. Och då får man väl ändå tolka som att han lär inte dyka upp. Och då, är det Danielsson eller är det Mattias Johansson? Vad säger du, Sundberg?
Jag tror att det är Danielsson.
Jag håller helt med Sundberg i den spaningen. Och det ska vi säga också då, att om det då var ett negativt besked med Albin Ekdal att han missar matchen, så kunde ju Peter Wettergren åtminstone lämna ett positivt besked kring Filip Helander, att han tränade ju som vanligt under måndagen och ska kunna spela mot Grekland. Så det, ja, han kommer ju vara mittback med Victor Nilsson.
Det var väl en bomb till, eller? Kiese Thelin.
Ja, just det. Jag hade den på listan, men jag tänkte vi skulle ta dem i ordning. Det stämmer.
Många bomber.
Isak Kiese Thelin lämnade ju landslagssamlingen. Det hade ju faktiskt Sportbladet redan i söndags att de trodde att han skulle lämna, och han åkte till Turkiet och Konya Sport. Där är det någon av er som var med när vi mötte Turkiet i Konya. Ja. Det verkar inte bli någonting, helt enkelt.
Konya Sport gick ut och bekräftade att det har skett en prisökning efter att affären blev känd i media, och att det ska vara Kiese Thelins agent. Nu vet man ju inte riktigt om det är Kiese Thelins egen agent eller om det kanske är någon annan agent som är involverad i affären som har ökat på prisbilden i slutskedet. Ja. Något stök har det blivit.
Ja. Något stök har det blivit, och därmed så bidde det ingenting, helt enkelt. för Isak Kiese Thelin som dock ska ansluta till landslaget idag här i Grekland. Förhoppas, vet ju inte om han blir inplockad på en irriterande coronatestning. Och om man då ser under gårdagen när jag inte var på pressträffen så var det ju Robin Olsen, Peter Wettergren och Dan Kulusevski. Om vi börjar med Peter Wettergren, sa han någonting extraordinärt som ni hoppade till på? Vad säger du, Sundberg?
Nej, det gjorde han inte. Det är ju ganska mycket. Han fick en del frågor om Grekland och det var ganska mycket sarg ut. Så han berättade hur de formerar sitt lag, att de har gått till en fembackslinje och att det gör att deras resultat kan påverkas lite grann, att vi får se lite upp och ner resultat. För de har ju ändå spelat oavgjort mot Spanien, vilket är bra, men sen lite sämre resultat som oavgjort mot här senast, vilka mötte de, Kosovo, va?
Ja, och han ville ju inte riktigt, eller han ville hålla dörren öppen för nya förändringar i formation och framförallt kring backlinjen nu efter det sämre resultatet mot Kosovo då, att liksom, ja, vi vet ju inte om deras förbundskapten tänker om nu, var han väl lite inne på, så att det verkar som att de tittar på olika scenarion inför matchen.
Om man går till Dan Kulusevski så har väl alla sett att han inte ville prata så mycket om de här uppgifterna kring Atalanta och Juventus och så. Vad fick ni för intryck kring det, Martin?
Att när han väl blev kvar då så har väl Juventus uppenbarligen gett honom besked om att de har förtroende för honom och ska satsa på honom. Och han verkade ju väldigt hoppfull kring att få speltid. Han sa ju rakt ut att han vill starta alla matcher den här säsongen. Att han inte vill starta en match, sitta på bänken en match, starta en match, sitta på bänken en match. Utan han vill starta alla matcher och därigenom tror han att han kommer också göra fler poäng.
Ja, ja, det är ju bara att hoppas att det blir så. Han känns ju som att han är en bit ner på rankingen, tyvärr, i Juventus. Men han måste ju vara stärkt efter landslagsinsatsen. Den andra som var uppe var ju Robin Olsen. Vad var ditt intryck av honom, Sundberg? För första gången pratade han ju faktiskt om det här hemska inbrottet, rånet, under tiden i Everton.
Han nämnde det ju, även om han inte sa så mycket om det, så nämnde han det för första gången och sa att det inte har påverkat honom som spelare eller som människa, tyckte han, och att det kan hända var som helst. Det hade ingenting, liksom, han vägde inte in det i sitt beslut till att han då skrev på för Sheffield United och återvände till England, och det var väl det som han fick flest frågor om, valet av Sheffield United.
Hur motiverade han det? Det är ju ändå ett underligt kliv ner, men vi har ju också hört honom prata om sin kärlek för att spela i England.
Han sa väl att han mötte dem när han var i Everton i Premier League. Han tycker att det verkar vara en fin klubb och att han ska, som absolut hör hemma i Premier League. De satsar för att gå upp igen trots att de har fått en dålig start, att han vill vara med på den resan.
Men sen var jag ärlig med att han vet faktiskt inte liksom argumentationen från Romas sida, hur de har tänkt kring honom och sälja, låna, att liksom nobba vissa bud eventuellt. Han gick ju inte in på detaljer, men man förstod att han kanske inte, jag vet inte, jag tolkade i alla fall in att det känns som att Roma har nobbat möjligheter för honom som han kanske hade hoppat på annars. Det är i alla fall det som har skrivits om i media.
Ja, och det man förstod när jag läste i kapp var ju att det hade varit väldigt tajt. Det var inget som skedde i god tid till transferfönstret skulle stänga.
Det har väl 4-5 minuter, men det har väl att göra med att de väntade ut, eller?
Mm. Ja, det var kanske så att de väntade på andra bud helt enkelt. Men ja, fascinerande. Men bra, i grunden bra att han får spela. Och som vi har tagit upp tidigare, det säger väl ändå en del om svårigheten att få någonting när Kristoffer Nordfeldt efter en stark säsong i Turkiet får ta ett halvår i AIK. Så det är inte helt lätt.
Men det som var intressant också, Sundberg, var att du snackade med Dejan Kulusevski efter presskonferensen i vår tv-intervju. Vad berättade han om Zlatan där?
Jag frågade honom, med tanke på att han och Isak gjorde en så bra match mot Spanien och blivit så hyllade, så frågade jag honom hur, när Zlatan är med i truppen sen, hur ska man kunna splitta på dig och Isak? Och då sa han att Zlatan, om han är med i truppen, så är han given att starta. Och han tyckte att de borde starta alla tre.
Ja, och hur vill han positionera det då?
alla tre på topp och köra bara.
Nej.
Ha?
Nej. Nej, jag vet inte. Men en annan grej, jag fick sms från JK pressarna. Jag smsade honom om Emil Kraft och det är inga nyheter ännu om honom.
Nej, okej.
Ja, men Sundberg, du och Kulusevski gick inte in i de exakta detaljerna, men han sa att Zlatan och Janne löser det där på frågan om hur Zlatan ska in i laget. Så att, det känns ju som att han är öppen för att kliva ner på högerytten om Zlatan kommer tillbaka Dejan.
Ja, det är, å andra sidan, de har ju hela tiden varit väldigt tydligt att de gärna vill ha in Zlatan i landslaget på något sätt. Och ja, de uppskattar väl honom helt enkelt. Hur ser du på det, Martin? De ser ingen konkurrens i Zlatan.
Liksom bonusen av att kunna se och lära och få spela med en idol, liksom det väger så högt över. Och sen också se de såklart kvaliteterna han kan bidra med, att han kan ta laget ett steg längre. Och dessutom är han ju inte, även om han skulle spela ett VM i Qatar, så är ju inte han en konkurrent på lång sikt på det sättet. Det är ju inte en spelare som inom situationen hotar deras plats på lång sikt. Så jag tror att de är väldigt genuina när de pratar om att de gärna vill ha med Zlatan i landslaget.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Här i Grekland så är det ju lite uppgivet kring VM-kvalet efter 1-1 mot Kosovo. Jag vet inte om ni såg matchen, men jag såg stora delar av matchen och jag vet inte om man ska säga att jag var besviken på Grekland eller att jag faktiskt var lite imponerad av Kosovo, för det var Kosovo som dominerade matchen och det var helt rättvist att man fick in en sen kvittering. Egentligen hade Grekland bara ett skott på mål. Det blev mål, det var i och för sig ett snyggt anfall, men i övrigt så var det ju ett Grekland som backade hem, ungefär som EM 2004 när de hade sin största triumf och Kosovo låg på och till slut fick de den här kriterien helt rättvist, måste jag säga. Sen tycker jag det är svårt att bedöma om det är bra eller dåligt för svensk del, men grekerna skrämde inte mig mer än att de försvarade med en köttmur helt enkelt. Och tror du, Sundberg, att det kan passa Sverige? För att det är en sak att Sverige har en kanonmatch mot Spanien som räcker på framåt där det blir lite ytor, och det blir ju något annat mot Grekland kanske som packar ihop det, eller vad tror du? Som är gammal elitspelare, det är ju viktigt att fråga in.
Jag håller på. Berätta om ditt lyxhotell som ni bor på istället. Jag vill att ni målar lite. Jag har sett på Matte Kärnströms Insta-story. Det ser ju helt... Ni vältrar er i lyxen nu.
Nej, jag kan säga att det gör vi inte, och det första som hände uppe i restaurangen var att de inte hade ett tzatziki, så jag ville att kocken skulle avgå nu. Men
Var du inne i köket och grejer eller?
Nej, det var jag inte, men jag hade siktat in mig på en tzatziki, men det blev det inte. Nej, det är verkligen inget lyxhotell. Däremot SVT:s stjärnreporter har utsikt mot Akropolis med balkong. Jag har ingen balkong, första våningen och en motorväg utanför fönstret. Så att, det är skillnad på statens skattepengar och Telias pengar. Det är skillnad.
Sundberg, minns du hur många sekunder det tog för Olof innan han var inne i köket i Glasgow på hotellfrukosten där i EM i somras? Det var, hade vi klockat det så hade vi, det hade knappt syns på klockan liksom, innan du gick in i köket där och hetsade om grejer. Så att jag tror nog alltså, att du var inne i köket och vevade om tzatziki.
Nej, men det var jag inte, men jag var besviken. Jag hade räknat på en tzatziki. Så att, men Sundberg, vi var ju inne på Grekland och
jag tror att det verkar vara svårt att möta. De släpper ju inte in så mycket mål och jag tror det är inte så enkelt att möta en sån.
De har tre insläppta på tre matcher och kryssade ju borta mot Spanien får man ju säga. Men de gör inte mycket mål, släpper inte in mycket mål.
Nej, det gäller då. Men det gäller ju liksom så här att ha ett högt bolltempo och rörelse och sådär, hjälp varandra. Det tyckte jag att de gjorde mot Spanien. De hade ju det, Isak och Kulusevski. Så det var ju ändå ett gott tecken. Men det är klurigt att möta en sån fembackslinje som står där bak och köttar, som du sa att det var i deras senaste match.
Ja, och då var ju det Kosovo borta och jag tror att det kommer bli likadant här på Olympiastadion. Du vill säga något, Martin?
Ja, men det gäller väl att sätta effektiviteten, för att några chanser kommer ju Sverige skapa. Men det kommer nog inte bli överdrivet många. Så att det handlar om lite individuell briljans kanske från Isak eller Kulusevski.
Och inte släppa till någonting när det väl smäller. Sverige har inte mött dem i en tävlingsmatch sedan 2008 då Sverige vann mot Grekland. Och Zlatan gjorde ett väldigt snyggt mål och Petter Hansson gjorde det som väl klassas som tidernas fulaste mål. Men alla mål räknas ju, om ni minns det. Det var i Österrike under EM-premiären 2008. Sen har det varit några träningsmatcher mot dem. Så att lite okänt lag, de flesta minns väl framförallt 2004 när man vann EM-guld, men man var även med faktiskt i VM både 2010, ja, man nådde till 2014 spelade man i VM så att säga, och sen hade man en svacka därefter, och det är faktiskt, jag får vara ärlig och säga att det är inte jättemånga spelare när jag kollar på liksom truppen, så är det inte jättemånga spelare jag kan direkt plocka. De får säkert ihop ett bra gäng, men det är inte samma namnkunniga gäng. John van Chip, holländare, är ju förbundskapten. De har bytt förbundskapten mycket.
Men vilket superläge Sverige har om det blir seger just den här matchen.
Ja.
Då, dels så talar ju mycket för att man kan ha råd att förlora mot Spanien då i sista matchen mot dem eller returen mot dem. Men också tänker jag att då är väl Grekland rejält avhakade även i kampen om andra platsen inför matchen på Friendsen.
Ja, alltså Greklands hopp är ju att slå Sverige både i Aten och i Stockholm. För då tar de i 6 poäng, Sverige tar inte. Då är de ju plötsligt i kapp Sverige, och då finns det ju ett hopp om att bli tvåa. Första platsen tror jag de har gett upp liksom, med tanke på att de har tappat så mycket poäng, men det är ju deras hopp så att säga, att de ska kunna ta en andra plats och gå till playoff. För svenskt del, nej, det är ju precis som du säger, att det är ju fantastiskt läget så att säga, men Grekland är ju inte vad de var. De hade ju fantastiskt, de vann då EM och gick till EM 2008 och gick till VM 2010, gick till EM i kvartsfinal 2012 och sen då även åttondel i VM 2014. Under de perioderna var de ju fantastiska. Sen har det ju gått riktigt uselt för dem.
Grace Note uppskattar ju Sveriges chanser till att nå VM till 77%, och då ligger Spanien på 54%.
Nej, och man kan ju förstå det med tanke på att Sverige har ju bara förlorat en match och det var över 120 minuter i år. De har inte släppt in så mycket mål. Det är ju mycket som ser bra ut. Men jag tyckte Patrik Ekwall, vår gamla kollega, skrev en väldigt bra krönika på Fotboll Direkt, det här med att att liksom alla, att vi många far iväg efter den triumfen mot Spanien, och man kan snabbt komma ner på jorden igen mot Grekland om det inte ser så bra ut. Men jag bara hoppas att grekerna kör på det hela. Jag har fått lite reaktioner och mejl och så. Anders skriver att apropå det vi pratade om i måndagens podd om Ken Sema, han tycker det är lite märkligt, men han har alltid varit svag för Sam Larsson men stannat upp lite i Kina, och Tankovic och Katja Niklic är inte där. Och då menar han att Niklas Eliasson och Emil Hansson måste ta kliv för att utmana. Att Jesper Karlsson känns rätt given som alternativ till elvan. Ja, det konstaterade vi väl, eller hur Sundberg, att det är Jesper Karlsson som är namnet för dagen just som ytter som konkurrerar.
Det tror jag absolut att han visade nu senast att det, så är det.
Oskar har blivit fundersam över hur man bytte nummer på vissa spelare. Bland annat att Jesper Karlsson fick ta över Albin Ekdals 8 och att Marcus Danielsson tog över Jespers 4 som han hade i matchen. Vad handlar det om? Vilket nummer får dessa spelare i fortsättningen tror ni? Ja, nu är ju Ekdal inte med och då kan väl de behålla de nummerna. Jag vet faktiskt inte. Det var ju det att Jesper Karlsson hade nummer 4 eller hur när han satt på bänken. Men det var väl det numret som blev.
Ja, exakt.
När Max Danielsson var avstängd.
De har ju 1-23 att välja mellan.
Ja.
Och då får de ju slåss om de nummerna som finns.
Men det var ju lite coolt att han hade nummer 4 får man ändå säga. Jesper Karlsson. Det är ju det man förknippar med en mittback eller i den engelska uppställningen med som en defensiv mittfältare. Billy Bremner hade alltid 4. Jag ibland kan ju längta tillbaka till när det var 1-11. Hur känner du Sundberg? Du vill ha sån hockeynummer?
Jag tycker man får ha vilket nummer man vill.
Du är helt avslappnad.
Ja, det är verkligen.
Sen Thomas, han undrar, han tycker vi kan diskutera att flytta in Forsberg centralt för att ge ännu mer plats för talanger. Exempelvis Karlsson nämner han, Jordan Larsson, Elanga. Defensivt gör inte Forsberg Bortsberg och han tycker inte Svanberg håller än. Skulle ni se det att Albin Ekdal då står utanför att vi skulle ha Emil Forsberg där och in med Jesper Karlsson? Hade ni kunnat se det? Kristoffer Olsson sköter det defensiva jobbet rätt själv.
Nej.
Nej. Och vad säger du om Sundberg som är den gamla elitspelaren?
Nej.
Och sen är det JJ som mejlade oss alla, han som tyckte gillade vår podd men som tyckte att det var osannolikt det här med Luis Enrique och dottern, så att någon skulle hånat honom för den döda dottern. Tror ni att det var en efterhandskonstruktion eller vad tror ni? Kan det vara möjligt att det hände, Sundberg? Vad är din tolkning?
Alltså jag tycker att det är ett sånt ämne så jag känner att jag orkar inte spekulera i om det stämmer eller inte. Utan jag väljer att lita på de källorna som spanska medierna har från inifrån spanska förbundet. Så jag litar på att det stämmer.
Ja, det gör faktiskt jag också, och tyvärr har man väl betydligt fler exempel på folk som har skrikit saker på läktarhåll än alltså att det stämmer än tvärtom. Eller hur Martin? Visst, det händer ju en del trista saker på fotbollsarena också.
Absolut, och det är ju så tydligt att Luis Enrique menar att det var absolut motiverat från hans sida och sträcka upp fingret, och jag tror inte han hade tyckt att det var det om han bara någon hade skrikit du är en idiot eller ja, ni fattar liksom. Då känns det som att de spanska medierna inte är helt ute och cyklar i alla fall. Men nu ska i alla fall SVFF har ju inlett en utredning efter att det skrevs om det i media. Så säkerhetsavdelningen ska försöka reda ut i vad som hände och ha öppnat då för att stänga av den supporten.
Du hade ett inspel, Martin.
Ja, men Anders har hört av sig och tycker att vi borde prata mer om att det faktiskt mest realistiska är att Spanien och Sverige hamnar på samma poäng och att målskillnad kommer att avgöra. Och då tänker han då att Sverige kommer kryssa en gång mot Grekland och sen vinner resten, förutom den mot Spanien borta då. Och ja, han tror då att, eller han tycker då att man ska börja tänka lite på olika scenarion och kolla på om Spanien vinner stort i vissa matcher och så vidare och så vidare. Vad tycker ni?
Nej, men det är ju det speciella just med det här med målskillnad som gäller i FIFA, och det är klart att man kan hamna i det läget, och då tror jag att man får inse att blir det målskillnad och kommer Sverige få det svårt. Att Spanien är helt enkelt vassa där. Jag tror att Sveriges stora chans är att faktiskt vinna de här fyra matcherna. Jag tror att det är större chansen att börja prata och jaga mål. Jag tror inte, Sverige har inte det riktigt i sig. Vi såg ju nu Spanien som Sverige hade svårigheter att slå Jorgen med 1-0 och Spanien bara vräkte in mål. Så att redan där innebär att det blir svårt. Utan största chansen är att vinna de här fyra matcherna och sen kan man strunta i målskillnaden. Du hade också ett inspel, Sundberg.
Ja, Jesper har hört av sig här och har hört vårt snack om Elanga och skriver så här: det har ju pratats mycket om Zlatan och hur unga svenska spelare i landslaget blivit inspirerade och fått förståelse för hårt jobb på träningar och så vidare för att bli bäst. Nu får Elanga minst ett halvår med Ronaldo. Tror ni det ger honom mer på sikt att stanna United och träna med Ronaldo även om han bara spelar i U23 och kanske någon ligacupmatch än att bli utlånad till holländska ligan, Championship etc.?
Jag tror att det hade gett mer att bli utlånad till Championship om han inte får spela i United. Men nu, de brukar ju ändå vara rätt skickliga på det här att kanske inte hålla tillbaka spelare, att de, om man inte ska få någon speltid alls. För så mycket, det finns ju så många bra spelare i United att han ändå redan där har fått mycket genom träning. Vad tror du, Martin?
Det är möjligt. Jag ska vara ärlig och erkänna att jag har inte stenkoll på om det är så att han förra säsongen redan liksom tränade varenda dag med A-truppen. Men det är ju möjligt då att han genom att ha tagit liksom ytterligare ett kliv upp i hierarkin och på riktigt att han på riktigt är en del av A-truppen den här säsongen, att han får någon form av grundnivå i reservlaget i Premier League 2 och sen får 10-15 inhopp i A-laget i diverse kupper och Premier League, att det totalt sett kanske kan vara en nyttig säsong för honom då. Men jag tror väl också att om han nu är på en så pass bra nivå att han skulle kunna spela i en lite sämre liga och få 30-40 matcher en säsong, så hade väl det, spontant tänker jag att det vore bättre, men det är möjligt att det första alternativet jag pratade om kan ge någonting.
Och är ni nyfikna på Anthony Elanga så ser ni honom 16:30 idag, U21 mot Sveriges U21 borta mot Bosnien-Herzegovina, sportkanalen C-more om man vill kolla in. Han har ju ändå visat att han är bra stöt i U21-landslaget, gjorde 2 mål senast mot Montenegro var det väl. Så att han är på hugget i landslagsdräkt får man ju säga. Den kollar ni väl in? Eller vad säger ni, Sundberg?
Absolut, givet.
Och ska vi köra på spåret, du som kallas Loket, du? Sundberg. Eller vill du inte köra mer? Vill du sluta på topp?
Nej, vi kör.
Vi kör. Du lät verkligen taggad, Sundberg.
Nej, men
nu hoppas vi på Martins revansch mot Loket.
Jag ska ligga helt lågt denna omgång.
Du drar inte på 10 poäng på Andreas Jakobsson. Det kommer att ta upp stolthet.
Nej, jag gör inte det.
Hans son Felix Jakobsson var ett tag i Norrköping. Jag vet inte var han är nu. Målvakt. Vet inte. Jag har tappat kontrollen var han är. Kan vara i Degerfors.
Gick han till Gisöda
eller? Ja, Gisöda kanske. Ja, han är där och hugger i varje fall. 10 poäng då kör vi igång, och ni vet att ni har 15 sekunder på er. På 10 poäng. Han debuterade i A-landslaget med 53 minuter mot Venezuela.
Är det den här liksom de var så när var det de var på den typen av januariturné istället för, eller kanske inte var januari.
Ja, ni hörde signalen. Där var ni körda. Då går vi ner på 8 poäng. Han spelade både mittfältare och anfallare under sin karriär, och som landslagsman gjorde han 2 EM-slutspel.
2 EM-slutspel.
Var Mattias Jonsson typ med i något VM, eller kan det vara någon sån?
Jag spelar mittfältare och anfallare.
Jag kan läsa upp det. Han spelade både mittfält och anfallare under karriären, och som landslagsman gjorde han 2 EM-slutspel. Nu går vi ner på 6 poäng. Han gjorde 2 mål i sin tävlingsdebut i landslaget, men det blev inte fler mål trots 51 landskamper. Bättre i U21, han stod för 6 mål på 24 matcher.
Den här är svår.
Loket har spårat ur. Då går vi ner på 4 poäng. Klubbkarriären började i Kongahälla och nådde länder som
Pontus.
Där satt den. Kongahälla visste att jag skulle ge bort den. 4 poäng, det är knappt godkänt.
Jag skulle ge bort den. Ja, nej, det Kongahälla var faktiskt lite för lätt för 4 poäng, måste jag.
Ja, ja.
Det var svårt. Var du på den matchen eller Venezuela, Olof?
Nej, jag var faktiskt inte på den. En av få vinterturnéer jag inte varit på. Det var jag inte. De mötte Venezuela och Ecuador.
Varför gjorde du det svårare? Det var ju inga ledtrådar alls.
Jo, 53 minuter.
Nej, men innan har du ju sagt med moderklubbar och lite med klubbar de har spelat i, men nu ingenting. Vad fan, hur många har inte spelat mittfältare och anfallare?
Ja, men vad fan.
du missar.
Ja.
Ah, okej. Nya tag imorgon helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.